Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Ja, det är tisdag och det är rapportmorgon och det är många bolag som rapporterar idag.
Och det är många bolag som gästar redan nu. Ser ni BIKOs vd Maria Fors här i studion tillsammans med DIs Mikael Olsson. Och om en stund så ansluter även DIs Ulf Pettersson. Välkomna hit ska jag säga.
Tack, tack.
Och jag tänker att vi börjar då direkt i medicinteknikbolaget BIKO som har verksamhet inom 3D-bioskrivare och bioautomation. Bolaget vinstvarnade igår kväll efter stängning, drar siffrorna lite kort. Det var en justerad EBITDA-förlust på 9 miljoner ner från en vinst på över 26 miljoner i jämförelse kvartalet. Det här ger en justerad EBITDA-marginal på minus 1,8% i en försämring med över 7 procentenheter på årsbasis. Dessutom kommunicerar bolaget en retroaktiv goodwill-nedskrivning för 2022 och 2023 på totalt knappt 1,8 miljarder. VD Maria Fors, välkommen igen.
Tack så mycket.
Varför vinstvarnade ni först igår kväll?
Siffrorna var inte klara från först igår. Det har varit ganska mycket tid som har tagit till att diskutera och hantera goodwill-avskrivningen. Och det får implikationer på siffrorna och därför så kunde inte något beslut tas i form av en rapport till med Q1 till vår styrelse och därav att vinstvändningen kommer först igår.
Mm. Men är det alltså de här goodwill-nedskrivningarna som ligger bakom vinstvarningen?
Det är det inte, men vi behöver alla siffror klara innan vi kan rapportera kvartalet.
Mm. Och om vi då börjar med att titta i kvartalet, vad är det som tynger?
Om vi tittar på först och främst så växer vi med nästan 5%, vilket jag är nöjd med givet hur det ser ut för peers och fortfarande ett makroklimat som är tufft i vissa områden. De områdena som framförallt har utmaningar fortsatt i branschen är ju inom akademiska sektorn och även inom diagnostiksektorn. Och tittar vi på våra tre olika segment så kan vi se att biosciences växer, vilket är positivt. Medan det är mer utmaningar i bioprinting och bioautomation. Och det är framförallt våra bolag Cellink i bioprinting och Cyanion inom bioautomation som har utmaningar givet deras tyngd i akademiska respektive diagnostiksektorn.
Mm. Ser du att det kommer fortsätta?
Det är omöjligt att säga. Jag skulle säga om man tittar på peers så förväntar sig de flesta att andra halvan av 2024 så kommer omvärlden att lossna lite. Men med amerikanskt val som kommer upp och andra osäkerhetsfaktorer så är det svårt att säga om vi gör aldrig prognoser framåt. Men för de nämnda bolagen så gör vi saker som se till att verksamheten kommer på fötter. Vi har ny ledning på plats i Cellink. Vi har ny kommersiell ledning i Cyanion. Och vi ser till att fokusera erbjudanden både i båda bolagen. Och även givetvis se till att fortsätta kostnadsbesparingar i bolagen. För att, som vi ska, se till att få lönsam tillväxt även i de bolagen.
Mm. Men du säger det att ni växer det här kvartalet samtidigt så gör ni ett förlustresultat. Ni har väldigt pressade marginaler. Vad kan ni göra givet då att det är en svagare marknad framåt för att vända den trenden? Eller är det här bara att ni ska tugga på?
Jag skulle säga att man får ju göra riktade insatser och det gör vi i de aktuella bolagen då, i både Cellink och Cyanion. Först och främst så som alltid så behöver man se över sitt erbjudande, produkterbjudande. Säkerställa att vi plockar bort produkter som inte bidrar till lönsamheten. Man gör en produktgenomlysning helt enkelt och det har vi gjort nu i båda bolagen. Och att fortsätta kostnadskontrollen. Och det innebär både att se över inte bara produkter men också personal och vad vi producerar.
Hur ska man, det där sista du nämnde, hur ska man betrakta det när det kommer till produktutveckling? Är det att man har haft ett för brett produkterbjudande tidigare inom exempelvis Cellink, eller är det mer att man måste spara liksom där det går?
Jag skulle säga att vi har en otroligt fräsch produktportfölj. Vi har investerat mycket pengar i R&D under de senaste åren egentligen sedan bolaget startades. Så att vi har en fin produktportfölj, men det är viktigt att produktportföljen också är lönsam. Och som i alla mogna bolag så gör man en årlig genomsyn, och givetvis jag som ny gör en. Jag har gått igenom hela vår portfölj, och det är en del av vår strategiska genomlysning. Vi har startat ett product management office, och vi är mitt i genomlysning av hela, inte bara befintliga produktportföljer, men också vad vi investerar i R&D, så att vi säkerställer att vi har en kunddriven innovationsinvestering och att vi fokuserar på rätt saker framåt. Så att både fokusera på vad vi har här och nu, men också säkerställa att det vi investerar i framåt blir rätt fokus på. Så att det är både och, Mikael.
Och du säger det att ni håller på och gör genomlysningar av hela strategin. Det är ju ditt första hela kvartal som vd för BIKO. Men när ser du att liksom, du är färdig med alla de här genomlysningarna och genomgångarna också av tidigare förvärv?
Jag säger att vi håller på med en strategisk genomlysning nu. Vi har 4 strategiska områden som vi rapporterade om redan i Q4. Mm. Kommersiell fokus är en. Jag har precis anställt en ny chief commercial officer som börjar hos oss i mitten på juni. Det andra är den strategiska genomlysningen av portföljen som vi precis pratade om. Mm. Säkerställa att vi har rätt personal och rätt kompetensnivåer, och fortsätta att jobba med operationell effektivitet. Och, när du frågar Nika om att när vi klarar en verksamhet som är mogen och professionell, har alltid kostnadsfokus och alltid fokus på lönsamhet, så att det kommer jag fortsätta med hela tiden. Men den här första genomlysningen hoppas jag vara klar med inom kort, och vi kommer presentera ny strategi på vår kapitalmarknadsdag som kommer att vara i mitten på september.
Mm. Om vi går bara till den här retroaktiva goodwill-nedskrivningen för 2022-2023, totalt knappt 1,8 miljarder kronor. Vad är det och varför kommer det nu?
Det finns ju en nämnd för redovisningstillsyn i Sverige. Och
när informerade de er om det här?
De började att göra en genomlysning förra året av 2022 års årsredovisning, och det är deras uppdrag att åtminstone var tionde år titta på varje bolag som är listat i Sverige. Och en sån genomlysning tar tid, så att vi har haft en pågående dialog med nämnden, och deras tolkning av regelverket är att vi ska använda en 5-årig prognosperiod istället för 10. Vi har använt 10 historiskt eftersom vi har den typen av profil som bolag med tillväxt, mycket tillväxt, och också det har varit många förvärv. Att komma upp i steady state redan efter 5 år är svårare den typen av bolag. Och därför har vår bedömning varit att 10 har varit korrekt, och nämndens bedömning är att 5 år är mer korrekt, och därför så har man gjort den. Då valde vi att gå på nämndens linje och göra den justeringen, så att den här justeringen och nedskrivning, ändring av impairment-testet för goodwill, helt och hållet en mekanisk nedskrivning och påverkar vare sig kassaflöde eller resultaträkning, men innebär att vi behöver justera våra goodwill-värden med 1,8 miljarder ungefär. Så det är ingenting med värdet på bolagen att göra eller vår syn på bolagen, och det är inte heller det nämnden har genomlyst, utan de har helt och hållet enkelt tittat på prognosperioden och en princip.
Okej. Okay. Stort tack Maria Fors för att du gästade, och Madeleine, vi går direkt vidare till nästa bolag som står i kulisserna.
Ja, det gör vi. Det är i den digitala kulissen som vi har Storskogens vd Christer Hansson. För bolaget har alltså kommit med rapport där man redovisar en total tillväxt på -9%, varav organisk -6%. Den justerade EBITDA-marginalen landar på 8,4%, ner från 9,6 motsvarande kvartal året innan. Det är dock inte lika illa som analytikerna har trott, nämligen en marginal på 7,7%. Men nu har vi alltså med oss vd Christer Hansson. Välkommen.
Tack så mycket. Mm.
Jag tänker vi börjar med siffrorna. Den organiska EBITDA-tillväxten landar alltså på -21%. Kan du berätta om vad det är som ligger bakom den här utvecklingen?
Nej, men vi har ju haft en svag efterfråga i det här kvartalet i ett antal av våra bolag. Egentligen både inom handel och inom tjänster och bolag som har en exponering mot konsument och bygg. Och den här efterfrågemiljön har ju varit en stund för oss. Så det är en förklaring. Den andra förklaringen är att vi jämförs med ett väldigt, väldigt starkt kvartal 1 förra året. Där flertalet av våra bolag levererade väldigt höga vinster. Plus en kalendereffekt egentligen med att påsken infaller i slutet av mars i år och i april förra året. Så det är väl de stora förklaringarna till att vi minskar vinsten.
Mm. Du har ju varit vd sedan i februari. Hur skulle du säga att de första månaderna har varit?
Ja, men det har ju såklart varit väldigt intensivt. Jag tog över rollen i den 19 februari och det har varit mycket att sätta sig in i. Så intensivt men lärorikt och väldigt stimulerande kan man väl säga.
Mm. Och du kommer ju faktiskt från affärsområdet handel som har haft en rätt svag utveckling i koncernen. Vilka erfarenheter tar du med dig?
Nej, men att driva en bolagsgrupp handlar ju om att ta hand om de bolag vi har. Och det är sant att handel har haft en svag efterfråga i våra bolag under en tid. Och vi har ju en konsument och en byggexponering i handel som har varit tuff. Och där är vi tillsammans med många andra bolag i den här branschen. Konsumtionsdelen är väl på en svagaste nivå jämfört med 90-talskrisen. Så att det har varit en tuff miljö. Men jag tycker trots allt att bolagen har anpassat sig väldigt, väldigt väl till den här svaga efterfrågan. Och jag ser framåt att vi med den anpassningen som vi gjort och att vi fortsatt kan leverera en relativt okej marginal gör att jag ser att vi när efterfrågan kommer tillbaka så kommer vi kunna växla upp med en lönsam tillväxt igen. Så det ser jag framför mig, att vi kommer ha en styrka i allt som har genomförts i handel men också i de övriga affärsområdena framåt.
Tänkte jag att vi skulle grotta ner oss lite i finanserna också, för i förra rapporterna så låg er skuldsättningsgrad på 2,5 gånger EBITDA-resultatet. Hur har den utvecklat sig i det här kvartalet?
Nej, men skuldsättningen som vi mäter har ju ökat till 2,8. Mycket hänförligt till att vi växlar ut ett svagare kvartal nu i kvartal 1, 24 och jämförs med ett väldigt, väldigt starkt kvartal under 23. Så det var förväntat att skuldsättningsgraden skulle öka. Så helt enkelt är det vinsten som måste förbättras och det är vårt fokus framåt. Att säkerställa att vi får tillbaka organisk vinsttillväxt, fortsätta med våra kassaflödesförbättringar som vi har påbörjat under förra året. Så att vi med den metoden får ner skuldsättningsgraden.
Ja, jag funderar också lite över, ni har ju varit ett väldigt förvärvande bolag tidigare. Hur ser du nu på liksom fortsatta förvärv kontra avyttringar av bolag?
Ja, men vårt primära fokus och det fokus som jag har sagt till organisationen, det är att vi kommer fokusera på att jobba med operationella förbättringar. Säkerställa att vi får tillbaka en organisk vinsttillväxt. Hantera och vara noggranna med våra kassaflöden för att på så sätt få ner vår skuldsättningsgrad. Och när vi känner oss att vi är trygga i det, då komma tillbaka och göra en kombinerad organisk tillväxt tillsammans med en förvärvsdriven tillväxt. Men nu är fokus på operationella förbättringar för att kunna stärka vår vinst i den portfölj som vi redan har.
Så jag frågar igen, är avyttringar aktuellt för er?
Nej, men vi ser alltid över vår portfölj och tittar på alla våra bolag och ser om de är strategiskt rätt för oss att behålla, om de har den finansiella profilen som vi vill ha. Och är det så att ett bolag inte levererar och vi har försökt att förbättra bolaget, så kan avyttringar absolut vara i spel. Och vi tittar över vår portfölj kontinuerligt.
Okej. Ja, Christer, jag får tacka dig för att du var med i DITV. Och här i studion har vi ju fått fler gäster.
Ja, men vi gör rokader hela morgonen och det innebär att vi kommer vänta ytterligare lite innan vi analyserar rapporterna. För först så vill vi säga varmt välkomna hit till DIS Ulf Pettersson som jag redan har annonserat och Revolution Race VD Paul Fishbane. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag tänker att vi tar en titt på rapporten för tredje kvartalet. Ni ökar omsättning och resultat. Rörelseresultatet kommer in på 101 miljoner. Ni har en tillväxt på 16% i det här kvartalet. Förra kvartalet så drevs ju försäljningstillväxten framför allt av internationella marknader där du beskrev Tyskland som motorn. Är det fortfarande Tyskland som driver?
Ja, jag tycker att det här är en stark rapport eftersom vi ser att alla våra regioner växer. Det är glädjande att säga att Norden växer nu för tredje kvartalet i rad. Vi ser ju att det är fortsatt tufft i framförallt Sverige. Vi har sett andra rapporter som tyder på det. Men så ser vi att den högre tillväxten kommer från de två regioner som ligger utanför Norden. Det vill säga DACH-regionen som växer med 18% och även den region som vi kallar rest of the world, alltså resten av världen som växer med 20%. Så att tillväxten drivs väldigt mycket av den fortsatta internationella expansionen, vilket är väldigt glädjande. Mm.
Men går det att sätta det här i relation till hur marknaden i stort växer? Alltså växer ni mer än marknaden?
Ja, men det vågar jag påstå. Om man tittar på de liksom branschkollegor som har kommit ut redan och också den marknadsdata som vi ser. Om vi tar Sverige till exempel så ser vi ju rapporten som kallas Sportindex som ges ut varje kvartal, så ser vi att i Sverige så har vi ju då sett en minskning i marknaden 9 kvartal i rad. Och i ljuset av att det nu igen sjönk med cirka 5% och vi ökar med 5% i Norden så är det ju är det mycket som tyder på att vi fortsätter ta marknadsandelar på ett bra sätt.
Men ser du att ni kan fortsätta den här tillväxttakten?
Ja, alltså vi har idag också gått ut med nya finansiella mål som då, vi har ju haft finansiella mål som vi satte för 3 år sedan. De sträcker sig fram till slutet av detta räkenskapsåret som är den sista juni. Sen har vi idag också offentliggjort att styrelsen har tagit beslut om nya finansiella mål som då startar den 1 juli och sträcker sig fram till sista juni 2027. Och där säger vi att vårt mål är att fortsätta växa årligen. Eller att eftersträva att växa med 20% årligen.
Mm, och en årlig justerad EBIT-marginal om 20%. Men ser du att det här kommer... En del finansiella mål kan ju vara ganska aggressiva för att man får jobba lite. Mm. Hur ser du på det? Är det här lätta eller tuffa mål?
Nej, men jag tycker att det speglar ganska mycket både vad vi är som bolag och vad vi hittills har varit, men också vad vi liksom vill bli. De här målen, eller den här tillväxten, ska ju drivas mycket av den fortsatta internationella expansionen. Revolution Race är ju ett svenskt bolag, alla anställda som sitter i Sverige, men nu har vi ungefär 90% av vår omsättning kommer från andra länder. Vi finns idag verksamma i, eller det är möjligt att köpa av Revolution Race på 40 marknader, så att den stora tillväxten ska ju komma från marknader utanför Sverige och där vi då ser att vi kommer ha en högre tillväxtgrad eftersom vi fortfarande är mindre i de marknaderna.
Mm. Vilka länder är det som kommer bidra där? Mest av de här 40 marknaderna, vilka länder tror du mest på kommande 3 åren för att nå det här målet?
Ja, alltså nu har vi då DACH-regionen med Tyskland det är liksom i spetsen som den stora motorn som fortfarande växer väldigt fint och det är också vår absolut största region med nästan 60% av omsättningen. Så att det fortsätter växa kommer vara viktigt för oss. Men också, vi har ju då den här regionen Rest of the World som består av väldigt många olika intressanta marknader. Vi har alltså Storbritannien som växer på väldigt fint i den regionen. Det är en stor marknad. Även Holland har ju vuxit bra de senaste åren. Vi har ganska nyligen för något år sedan lanserat USA. Det är ju världens största automarknad. Så kan vi liksom komma in där på ett bra sätt så kommer det också kunna ge oss väldigt fin tillväxt, tror jag.
Om vi tittar lite på era marginaler. Rörelsemarginalen var 21%. Det är en liten marginell försämring från tidigare 21,1%. Bruttomarginalen minskar ungefär 1%, 71,5%. Vad är det? Tyngre kanske är fel ord, men vad är det som gör att de blir lägre?
Ja, men man ska komma ihåg att det här är en väldigt stark marginal för att vara i den här branschen. Jag tror till och med att det är industriledande. Jag vet inte många andra som är i närheten av den här marginalen. Så att det känner vi oss väldigt både stolta och nöjda med. Men sen ser vi också att marknaden idag har ju då Det finns mycket lager ute bland återförsäljare, så det har varit ganska mycket kampanjande i marknaden. Vi är inte helt opåverkade av det. Vi tycker att vi har en stabil bruttomarginal på cirka 72%, men den är något lägre än förra året. Så jag tycker att vi på ett bra sätt liksom ändå så att säga, fortsätter vara konkurrenskraftig utan att det påverkar bruttomarginalen särskilt mycket. Sen ser vi också att vår expansion och våra marknadsinvesteringar på de här många nya marknader som vi vill växa i också har en viss påverkan. Så att det är ökade marknadsinvesteringar på marknader framförallt utanför Norden. Och sen även att vi har liksom, ökat på investeringarna något i personal.
Mm. Men kan det bli så att marginalerna fortsätter att minska aningen?
Ja, nu har vi gått ut idag och sagt att vi ska upprätthålla marginal på 20% och vi ligger nu på 21%, så att det är väl det jag kan säga. Att nu har vi sagt att de här tre åren på årlig basis ska ju ligga i det här häradet. Ja.
Jag frågar kring, det har säkert med lagret att göra. Kassaflödet vänder till ett minus här och lagret är lite högre då än tidigare. Är det liksom, finns det någon anledning, särskild anledning bakom det där, eller hur ser det ut?
Ja, alltså lagret har vi ju då valt att bygga upp för att kunna facilitera en ökad volym framgent. Så att det är en helt medvetet beslut och en medveten strategi. När det gäller kassaflödet i det här isolerade kvartalet så tror jag att det är viktigt att liksom se hur det ser ut på en 9-månadersperiod. Där vi faktiskt har jobbat ganska intensivt med att liksom sluta nya leverantörsavtal där vi också har fått förbättrade betalningsvillkor. Så att om man tittar på det andra kvartalet som var då kalender Q4, så såg vi att kassaflödet var väldigt bra. Och en del av den förklaringen var att många av de betalningar som kanske för något år sedan skedde i det kvartalet nu kommer i detta kvartalet. Så ser man över 9-månaders perioden så ser vi att kassaflödet ligger på 250 miljoner plus eller någonting. Så att det är fortfarande väldigt starkt. Vi har en stark finansiell position, vi har inga skulder, nettokassa som också är bra, så att det känns väldigt starkt fortfarande.
Sist du var här så sa du att det var en marginell påverkan från oroligheterna i Röda havet. Börjar ni se några följdeffekter nu?
Nej, jag tycker vi har sett några effekter. Men det är ändå marginellt skulle jag säga, både på kostnadssidan men också i tid. Jag kan väl säga att vi har sett upp mellan 2 till 3 veckors försenade leveranser möjligen, och det är väl för att man måste ta den här rutten runt om Afrika som har lett till att det har tagit lite längre tid att förvarna. Men inte så att det har påverkat oss materiellt, det kan jag inte påstå. Mm.
Till sist vill jag fråga. I februari så lanserades ju ett återköpsprogram på 200 miljoner kronor. Hittills har ni bara köpt tillbaka aktier för 17 miljoner.
Mm. Ja, vi lanserade det i februari och vi ser ju på det återköpsprogrammet som en långsiktig aktivitet, så att det är ju någonting vi kommer så att säga arbeta med under lång tid.
Okej, så, okay, så att man ska inte vara orolig?
Nej, det tycker jag inte. Utan det kommer vi fortsätta göra så länge det ser ut som det gör. Mm.
Stort tack Paul Fischbein för att du varit med den här morgonen. Medan vi släpper ut dig i studion så kan vi väl ta en titt på vilka fler bolag som väntar här under morgonen. Alldeles strax så är Truecaller med oss, följt av Sinch, Acast, Biogaia. Och sen så i Börsmorgon har vi med oss Bahnhof och senare idag, vi håller ju inte på hela vägen in till lunch, Madeleine, men Storytel och Bravida kommer ju där kring också.
Det gör de, och nu har vi fått tillbaka Mikael Olsson här i studion som av magi. Kul att ha er båda på plats i studion. Är det något ni redan har hunnit fastna lite för i rapporterna som har kommit här under morgonen?
Jag kikade lite grann på Truecallers rapport här som alldeles nyss. Och den tycker jag ser ganska stark ut spontant. Det är mycket som händer där med både med återköpsprogrammet, så ska de införa lite utdelning och sådär. Så det ska bli spännande att höra vad Allan säger.
Du har ju också bra koll på Baico som ju vinstvånade igår kväll och var här i studion för några minuter sedan. Vad tänker du om?
Den var väl lite svagare, eller lite svagare laget, även om Biosciences var det som växte hyfsat bra, eller växer bra. Hela det bolaget är ju verkligen inne i en nästan omstöpningsfas kan man säga. De håller på och försöker formalisera i princip alla processer som jag har förstått det. Och få ordning på alla de bolagen som man har förvärvat. De var ju inne i en väldigt intensiv förvärvsperiod under ganska många år där, 3-4 år. Så jag tycker det känns som att de verkligen är på väg åt i rätt riktning. Men det är såklart, det är många faktorer att liksom få på plats om man ska ändra säljprocesser och sådär.
Och vad säger du om de här goodwill-nedskrivningarna som kommer nu då?
Jag tror nästan det skulle kunna tolkas positivt av marknaden, att man kan börja blicka liksom bortom det om det har varit en osäkerhetsfaktor också. Men det är klart, det är inte kul att få backning på årsredovisningen av redovisningsnämnden, liksom, så är det. Mm.
Och Ulf Revolution Race var precis i studion också. Det var ju en rapport som kom in starkt.
Ja, det får man säga. Alltså, övriga detaljhandel har ju jobbigt. Vi hade liksom New Wave som rasade tvåsiffrigt på sin rapport och sådär. Och Phoenix har också kommit med liksom minskad vinst. Här ökar Revolution Race då vinsten med 20% och omsättningen också med 20%. Och de här nya målen, det gamla målet var ju att omsätta 2 miljarder i år. Då. Nu är det ju något kvartal kvar här och får se om de lyckas med det. Men det lär de väl då göra eftersom de tar ett nytt mål redan nu då. 20% tillväxt fortsatt 3 år. Så det går riktigt bra. Det är liksom som Paul sa, 20% rörelsemarginal i den här marknaden, i den branschen är ju riktigt bra. Så det är ett nytt starkt kvartal får man säga. Mm.
Och det här återköpsprogrammet som jag försökte fiska lite efter, det har inte gått så mycket tid.
Nej, det har det inte gjort. Vi får väl se här. Nu kanske det dyker upp massvis av aktier på marknaden om det skulle visa sig att allt då som liksom lockup nu löses ut, vad jag förstår. Då
löses ju faktiskt ut idag.
Ja, precis. Och då vet jag, men det, då helt plötsligt blir det lite enklare att köpa aktier på marknaden. Så det kanske blir mer sånt. Och sen var ju kassaflödet lite svagare det här kvartalet, men jag tror inte det ändra strategin att köpa upp till 200 miljoner kronor. Men det är en bra rapport. Den bör kunna stiga på det här, tycker jag, med tanke på att den är lite nedpressad de sista veckorna.
Mm. Även Sinch har kommit med rapporter. Där var resultatet sämre än väntat. Och tillväxtnivån ligger långt under bolagets ambitioner på längre sikt, skriver vd i rapporten. Hon är med oss alldeles strax också. Jag vet inte om ni har hunnit titta någonting på Sinch. Det är ju ganska många rapporter som kommer idag från ganska många bolag som är hyfsat pressade.
Och faktiskt som har ju ganska nyligen också, så det är lite nykomlingarnas dag.
Ja, det är de här tillväxt, mycket med tillväxt tilt på dem, och en del har liksom fortsatt leverera och andra har liksom inte alls levererat som de gjorde när de började noteras. Sinch är ju ett sånt där som hade en väldigt stark tillväxt länge, men nu är den organiska tillväxten, bruttoresultatet får man räkna på här, det är 3% i sig upp i nu, så det var ändå en plussiffra där kvartalet, så det är bra då. Men annars så, och likadant Storskogen, är inte alls den tillväxtraket som det var när det kom in på börsen.
Nej, vi hade ju med oss vd, nytillträdde vd Christer Hansson här tidigare i morse. Reagerade du på något där?
Jag tycker den här rapporten är lite tvärtom mot den förra, kan man säga. För då var ju marginalen det stora problemet, och det var det som gjorde att Kaplan fick gå 3 dagar senare efter de hade lämnat rapporten. Medan kassaflödet i kvartalet var ganska starkt. Nu var det ju så att säga, nu var ju marginalen okej. Kassaflödet lite svagare då, eftersom skuldsättningen ökade här i kvartalet. Och det finns ju, skuldsättningen är ju ett problem, att den går i fel riktning då, från 2,5 till 2,8 gånger EBITDA. Men annars så tycker jag siffrorna i sig, tror jag marknaden kommer att gilla, men skuldsättningen är ett fortsatt problem.
Så du tror på en kanske kursuppgång här idag?
Ja, det kommer ju röra sig mycket. Den är alltså ner över 30% i år, och och det är klart att det är väldigt lite mycket börsvärde. Alltså, tar man det totala enterprise value, så ligger mycket av värdet på skuldsidan så att säga, med den här nettoskulden de har på 12 miljarder jämfört med börskursen som inte alls lika hög då, eller börsvärdet exklusive nettoskuld. Och det gör ju att den kommer röra sig mycket. Det blir lite interimläge i det här, kan man säga.
Ska vi nämna, apropå bolag som har det tufft, kundanskaffningsbolaget Catena Media. Där rasar resultatet 1,9 miljoner euro, justerat EBITDA-resultat för första kvartalet från tidigare 18,7. EBITDA-marginalen blev 12% jämfört med tidigare 59%. procent. Och jag låter det faktiskt vara okommenterat, för nu har vi med oss nästa bolag, Madeleine.
Det har vi. Det är nämligen Truecaller som rapporterar en tillväxt på 10% och en justerad EBITDA-marginal som sjunker till 38% från 41,6% motsvarande kvartal året innan. Vi har med oss vd Allan Mamedi nu. Välkommen.
Tack. God morgon.
Ja, det är ett kvartal som kommer in över analytikernas förväntningar. Är det även överträffade även dina egna förväntningar?
Det skulle jag nog inte säga. Vi landade nog där vi hade förväntat oss att landa. Sen är det klart, vi vill ju alltid prestera ännu bättre. Men helt klart ett fantastiskt kvartal för oss och vi är otroligt stolta över siffrorna.
Stolt men inte nöjd, eller vad man brukar säga.
Ja, precis.
Om vi benar i siffrorna lite då, vad är det som presterar bättre än väntat?
Ja, men jag tror att det är många punkter faktiskt. Om vi kollar på intäkterna generellt sett så växer de med 10% jämfört med förra året. Och det är ju fantastiskt kul att se liksom en intäktstillväxt. Dels beror ju det på att den här cricketsäsongen startade Q1 i år jämfört med Q2 förra året. Så att vi fick en del intäkter därifrån. Men sen också våra återkommande intäkter från subscription och Truecaller for Business har ju vuxit med över 33% jämfört med föregående år. Så att de intäkterna fortsätter att växa väldigt starkt. Sen så har vi gjort ganska mycket investeringar under det här kvartalet och i början på Q4 för att växa på våra fokusmarknader, bland annat Colombia, Nigeria och USA. Och USA har fokuset varit att växa våra premiumanvändare. Och de har vi vuxit, eller intäkterna från USA från premiumanvändarna har vuxit med 60%. Så att vi har gjort väldigt mycket på många olika fronter som har bidragit till en ökad tillväxt. Och på det så har vi faktiskt också vuxit våran totala användarbas med nästan 40 miljoner jämfört med föregående år. Men bara i det här kvartalet så växte vi med 9 miljoner, vilket är i princip Sveriges population. Så att, vi har ett bra flow om man säger så.
Det blir ofta så att man pratar om annonsmarknaden med dig och jag tänkte höra lite, för vi brukar prata också om genomsnittlig annonsintäkt. Hur utvecklar sig det där?
Den har ju faktiskt fortfarande varit ganska flat från tidigare kvartal, så att vi har inte direkt sett någon förbättring jämfört med tidigare kvartal. Det som har vuxit för oss, det är ju egentligen intäkter per användare på subscription-sidan. Där har vi faktiskt vuxit rätt fint och är uppe i lite över 15 kronor. Men just annonsmarknaden är fortfarande osäker. Däremot så vet vi att det finns en möjlighet att växa våra annonsintäkter via videoannonser. Men innan vi börjar sätta in videoannonser i våran produkt till alla våra användare så måste vi förbättra antalet interaktioner per användare per dag. Och det är någonting som vi har jobbat väldigt hårt med under 2023 men också under första kvartalet. Och det som är väldigt intressant är att vi har vuxit liksom engagement i appen med 50% om man jämfört med Q1 förra året och vart vi står just idag. Så att steg två i den här resan kommer vara att när vi får fart, ännu mer fart på engagement i produkten så kommer vi börja introducera videoannonser i fullskärmsformat och där ser vi en helt annan möjlighet för att det är helt andra CPM-nivåer som är 10 gånger högre än vanliga bannerannonser och det är också ett område som vi faktiskt aldrig har monetariserat på tidigare. Så att, tittar man på det långsiktigt så följer vi vår strategi och vi tror att under året så kommer vi kunna se att annonsintäkter växer tack vare videoannonser.
Intressant. Jag tänkte också fråga lite om IPL, alltså den indiska
cricket-säsongen.
Ja. Du skriver i rapporten att det kommer vara väsentligt lägre i år jämfört med förra. Kan du utveckla det här lite?
Ja, men absolut. Dels så är det ju så att annonsmarknaden generellt sett har varit sämre på IPL-delen. Men, som dels har påverkats utav makrot. Jag tror förra året så såg vi en enorm tillväxt under IPL-säsongen. Men den stora skillnaden idag är egentligen det nya GST-skattesystemet som sattes på plats förra året, som just påverkar de här företagen som annonserar under IPL. Så att vi har ju sett en minskning av annonsering hos de här företagen. Så att tittar man på annonsintäkter under IPL så ligger vi på samma nivå som vi gjorde 2022 i princip.
Okej, vi har en hel panel här som vill ställa frågor. Jag vill börja med Micke då kanske.
Ja, men hej. Om man bara utgår från det du sa tidigare i den här intervjun och det du precis sa nu, ska man tolka det som att annonsintäkterna för Q2 kommer vara väldigt svaga i förhållande till jämförelsekvartalet 2023?
Ja, utan att guida så kan jag väl säga att IPL-intäkterna i Q2 kommer vara lägre än vad de var i Q2 förra året.
Ja.
Ja, jag har någon fråga kring Q1 här. EBITDA-marginalen minskar ju en del. Vad beror det på? Däremot så ser jag att finansnettot är ju faktiskt kraftigt positivt. Finns det någon särskild orsak bakom de där siffrorna?
Egentligen den enda anledningen till att våran EBITDA-marginal är lägre är för att vi har gjort de här investeringarna i tillväxtmarknader. Och det var någonting som vi flaggade för redan i förra kvartalet, att vi kommer att börja göra lite större investeringar i våra fokusmarknader, och det kommer påverka EBITDA, men långsiktigt så tror vi att det kommer gynna alla aktieägare och bolaget såklart. Bland annat det jag nämnde då, att vi har vuxit våra intäkter på subscription i USA med 60%. Det är ett exempel.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Ja, i reda siffror då, ungefär hur stor effekt på marginalen kan de här investeringarna ha?
Det får vi nästan återkomma med, men jag tror att tittar du på rapporten så kommer du se de där siffrorna. Om man bara utgår ifrån att kostnaderna som finns med där, om man utgår ifrån att de har varit hyfsat stabila, så kan man se den ökningen från Q4 och Q1 och sen få fram hur mycket de kostnaderna ligger på.
Så i klarspråk då, kommer liksom marginalen hållas på den här nivån ungefär, eller kommer det komma mer investeringar nu, nästa kvartal?
Jag tror vi kommer hålla oss på den här nivån ungefär kostnadsmässigt. Sen är det klart, det här, för oss så är det liksom ett knapptryck, så kan vi liksom stänga av eller slå på det. Men vi ser potential i det och kommer fortsätta göra de här investeringarna.
Mm. Ska jag höra med min panel? Vill ni ställa några frågor?
Ja, jag ställer ju något om finansnettot här. Jag vet inte om du glömde fråga det. Det är ju kraftigt positivt det här kvartalet. Är det valutaeffekter eller vad är det som ligger bakom det där? Eller har ni fått vänta på er kassa? Eller vad är det som gör det? Har du koll på det?
Jag får nästan återkomma med det svaret faktiskt.
Kanske i nästa rapport då. Jag tackar dig för nu, Allan. Hoppas du har en bra dag. Ja, det kanske han har. Vi får se. Vad tror du, Uffe, om kursutvecklingen här idag?
Ja, jämfört med det här Pinpoint som har skickats ut här, så är det ju en rapport som är klart bättre än förväntat. Då. Och då bör den väl stiga på det där. Sen vet jag inte hur väl de har guidat för de här investeringarna som pressar bruttomarginalen. Har de gjort det så att alla förstår det, så ska väl inte det vara ett problem.
Mm. Micke, vad tänker du om rapporten?
Nej, men precis, jag håller med. Den är väl bättre än konsensus på i princip alla punkter, både omsättning och resultat. Men jag tycker att guidningen för kommande kvartal känns inte jättepositiv. Så jag är kanske inte så optimistisk för kursutvecklingen idag, men jag tror att det kanske inte är så många som äger Truecaller heller för att rapportspeka, utan att jag tror att marknaden kanske börjar blicka lite längre, att aktieägarbasen börjar bestå av sådana som gillar caset på några års sikt.
Mm. Ja, så är det. Som sagt, vi har en hel del rapportörer här idag. Tror vi det börjar bli dags att gå vidare till nästa kanske, eller hur Nika?
Ja, och vi kan passa på att nämna, för det är ju många rapporter som kommer in här under morgonen där Storytel ser stark ut. Det är högre streamingintäkter, omsättning och resultat samt marginal än i fjol. Det får vi prata mer om en liten stund. Men först ska vi till meddelandetjänstbolaget Sinch. Där rapporteras intäkter på 6,8 miljarder kronor under första kvartalet. Motsvarande en minskning om 2% från samma period förra året. Det är också under analytikernas förväntningar på 7 miljarder enligt Infronts sammanställning. Vi har med oss vd Lorinda Pang. Welcome to the show. Your report is not meeting market expectations. Would you say that you're satisfied with how the year has started? Is it according to your expectations?
Yeah, good morning. Thanks so much for having us today. I think, first of all, absolutely. We are in line with our expectations. We had gross profit growth of 3% on an organic basis. That's absolutely in line with what we expected. It's absolutely in line with fourth quarter as well. So while it doesn't meet our long-term ambitions and aspirations, it certainly is in line with expectations. I would remind you that EBITDA margins are also very stable. We had strong operating cash flow, taking our cash conversion to above 40% for the last 12 months. So again, all very much within our expectations. And then finally, I would say that the transformation plan that we announced is progressing according to our plans.
At the same time, I read that the growth level is far below your ambitions in the longer term. How come?
Well, quite frankly, that's the reason for our transformation plan, right? So in 2023, we were very much focused in on cash flow. We were focused in on stabilizing margins. And this transformation plan that we announced is about returning the business to an accelerated pace of growth. And, take some time.
Yeah. And I was wondering, revenues, is it from new or existing customers? Can you give me some sort of indication of how easy it is to attract new customers in this climate?
It's a great question. And, you know, we do both, right? We absolutely manage the base and are looking for expansion with our existing customers. But then also we do a nice job of acquiring new customers, particularly in the mid-market segment.
But would you say, is it like 30%, 40%?
No, I think, you know, the vast majority of our business in terms of the year over year changes comes from existing customers. And then the growth profile, when you look at the makeup of the business, right, we have our applications business that's growing at 11% year over year. So very strong. A lot of that is coming from the mid markets part of the segments. And then our API platform also growing very strong.
We're having some difficulty hearing you, Lorinda Pang. I'll try to ask a new question. Would you say now, if you have a lot of existing customers, how is it to increase prices, or do you even have to lower them to be able to keep your customers? Vi verkar ha tappat Lorinda Pang. Så kan det bli ibland när vi har digitala intervjuer. Men vi hann ju ändå få några svar. Man är på den här till liksom omställningsresan. Man hade ju ett par kvartal i rad där man faktiskt överraskade marknaden positivt. Det gör man inte här. Uffe, vad säger du?
Nej, det gör man inte, som man inte gör, men det är ändå, och det är ju inte mycket till bruttotillväxt, men det är ändå 3%. De har redovisat minustal tidigare, så jag tycker ändå det är bra att man går i rätt riktning. Sen är ju väldigt långt ifrån vad de har varit och vad de vill komma, och det är ju den här, och det är ju precis som många av de andra bolagen vi har pratat med idag, Biko och Storskogen och så där. Det är ju ett bolag som kommer från en fantastisk förvärvsvåg där man nu har att hantera och få ihop det där på ett bra sätt, och det är ett ganska digert fint jobb man har gjort här som pengar med, men det kommer fortsätta. Hon skriver faktiskt i vd-ord här, vilket är lite synd att vi tappade bort henne just nu då, att vi har en ambitiös transformationsplan som kräver finansiering för att kunna genomföra. Så det skulle man ju vilja veta vad det betyder, om det betyder att man liksom ska klara det med interna medel eller om man kräver liksom på något sätt någon ny emission eller sådär. Nu, men det kanske kan återkomma till det.
Ja, men vi får passa på också att säga tack till Lorinda Pang som var med här under morgonen. Vi får se om hon återkommer eller om vi får följa upp det under dagen. En fundering som jag hade, det var ju en väldigt jojo-handel vid senaste rapporten som sen ledde till att aktien tappade flera dagar i rad. Vad tänker ni givet dagens rapport?
Alltså det är väldigt svårt att säga. Den handlades ju ner väldigt kraftigt igår, får man komma ihåg. Det var ju väldigt många av de här bolagen, typ Embracer, Byko, Hexatronic, som är lite de här förvärvskonglomeraten, även om de är helt olika, så handlas de förhållandevis i någon slags korg nästan, känns det som ibland. Men jag tycker att hon pratar ju om det här effektiviseringsprogrammet, och även om omsättningen är ner ganska mycket så lyckas de ju bibehålla bruttomarginalerna och till och med förbättra dem lite grann. Och det verkar vara liksom en positiv trend. Så jag tycker det känns som att de ändå är på rätt väg. Även om, precis som Uffe var inne på, det är sannolikt mycket arbete kvar att göra för att få ihop alla de här förvärven som man har gjort. Liksom. Mm.
Och vad säger ni om konkurrensen då? Även Twilio rapporterar ju idag.
Ja, och Ericsson och Vonage i samma bransch, eller får man väl ändå säga. Ja, det är ju en framtidsbransch som har haft det väldigt tufft under en period här. Det gäller liksom alla de här bolagen, och jag vet inte om konkurrensen är för hård eller vad det är som har hänt som att göra att den här tillväxten som alla har sett tidigare inte riktigt finns där nu.
Mm. Jag tror också det är väldigt svårt att det var ju diskussioner tidigare i år, eller om det var i slutet på förra året, jag kommer inte ihåg exakt, där man pratade om att det skulle finnas någon konkurrent som i princip minskade priserna hur mycket som helst.
Now, a bird vet jag att så vi ställde frågor om förra kvartalet.
Det var ju ett väldigt speciellt uttalande, men då kom ju ändå Sinch, bemötte ju ändå det här, vad ska man säga, indirekt kanske via att prata med analytiker, och det verkar ju som att de här erbjudandena ändå är ganska differentierade. Det beror liksom lite på hur man ser på cybersäkerhet eller liksom andra faktorer. Vem är en seriös aktör att jobba med liksom. Så det är klart att nu är det 34% i bruttomarginal, så det kanske inte är en hög marginal business liksom. Men det verkar ändå vara skillnad på kvalitet och kvalitet här. Liksom. Det är inte exakt samma. Jag tror att det är väldigt svårt att jämföra rakt av i alla fall med vissa andra aktörer.
Mm. Ja, men så brukar vi säga även inom verkstad att det är skillnad på bolag och bolag, även om man till viss del verkar inom samma segment. Men vi har ju hunnit prata om en hel del bolag, och jag vet ju att ni samtidigt står och följer flödet. Är det någonting som sticker ut som vi inte har hunnit prata om? Eller som vi borde återkomma till?
Ja, vi får se här. Det har kommit mycket rapporter. Acast har vi väl med så småningom. Öka omsättningen, men 20% men gör en fortsatt förlust, men den är klart mycket mindre än motsvarande period för ett år sedan. Den är 15 nu mot 16 på EBITDA-nivå, så det går väl åt rätt håll där, men det är ju inte vinst än då för den här poddföretaget. Annars så är det vi har väl varit med i. Jag har inte sett något annat, men jag ska leta vidare.
Men det var väl egentligen en jättebra övergång till
nästa rapport. Jag tänkte säga det, för vi har ju faktiskt Acast vd med i kulisserna. Jag upprepar dina siffror här, Uffe, för den organiska tillväxten för Acast kommer in på 23% i kvartalet. Samtidigt landar EBITDA-marginalen på -4%, vilket är en klar förbättring från -18% motsvarande kvartal året innan. Och nu har vi alltså med oss vd Ross Adams. Welcome.
Hi.
So it seems like the growth is back. What's driving these numbers?
Yeah, I think, we're doing a great job. I think we've hired the right people, we're signing the right content, and we're growing in the right way. So a good set of results for us.
And what are the right ways to grow?
I think, focusing on kind of the core areas we said we are, you know, focus on profitability, focus on North America. North America actually grew 48% this quarter. So, you know, I think we are focusing on the right content, focusing on the right advertisers and customers, and proving our business model again.
Can you develop a bit about this North American market? Is it mainly advertisers or?
I mean, our revenue is advertiser based. I moved to America almost 2 years ago, and it's been a core focus for the company to grow there. We're number one pretty much in every single market, and the US is a core market that we are trying to grow to that number one position, and we've done a fantastic job there. You know, you just look at these results and how we've grown, and I think it's very encouraging.
And I guess this is company-specific developments, but can you also guide a little about the development on the advertising market?
Yeah, so I think, you know, advertising market has had different sentiment by market. You know, North America is more positive than Europe. But either way, you know, we are the largest player in Europe, and so we're taking more than our fair share there. But, you know, it depends by market. But the market sentiment is starting to swing back, so we're happy in how that's improved.
I recall from last quarter that you had a big net cash position. How has that developed this quarter?
Yeah, we're maintaining our cash very well. Puts us in a strong position. So, pleased with kind of the position we're in for that. And that kind of sets us up with a great runway to continue to hit the guidance this year, which is a positive EBITDA for the full year.
Cool. So what are you planning on doing with all this cash? Do you plan on make any acquisitions or, I don't know, dividends, or what's the plan?
Yeah, I think it kind of just lays the foundations for us, you know, maintaining that good cost control. Yes, of course, there are opportunities in market, but for us, you know, we're focusing on that profitability goal this year. So, but yeah, having a good cash base does put you in an advantageous position.
Hello, Ross. I have a question regarding the ad revenue. A lot of companies are actually moving away from having an ad revenue based business and trying to get like more of a subscription model. Is that anything that you have considered, just to have more of a steady sort of revenue flow?
We do have a mix of revenue flow, you know, from, you know, SaaS revenue, as well as subscription revenue, but it's mainly ad revenue driven. We've kind of focused on that purposefully, you know, as the aggregator, you know, representing, you know, over 125,000 podcasts now, you know, reaching, you know, over 100 million unique people every month. We believe that's kind of the opportunity for us. But we do offer technology that enables our creators and our publishers to turn on and enable subscriptions if they want to. So it works for different podcasters, but it is part of our revenue mix, but it's predominantly advertising led.
I'll just ask another question. Your market cap is about 2 billion SEK, I think, and it's been a bit of a turnaround, I think, for the last at least 1.5 years.
Yes.
Like, how are you working with investor relations currently, or are you working with it? You're just like getting into that, I don't know, sweet spot market cap wise, I think. And I think the company looks fairly cheap if you just can make some money or turn profitability.
Yeah, I think that's the goal. I mean, we hit profitability last quarter. You know, our goal is to do that for the full year now, and we work closely on our investor relations side. You know, it takes time when you're new to market. We're kind of 3 years on this list, and you need to build trust and transparency, and also prove out your business model. And we're doing that in a very good way. And I think it's, you know, laying out the foundations for a great business model and proving, you know, what we say actually comes true, and we've done that. So, you know, it's important, obviously, our relationship with our investors, and hopefully this kind of set of results helps build even more trust, and let's see how the market responds today.
All
Right. Well, thank you, Russ, for being with us today. Ja, det var Acasts vd alltså. Det är lite samma spel som i Truecaller med annonsmarknaden och så.
Ja, nej, men absolut. Det finns likheter med det också. Mm. Väldigt, väldigt annorlunda. Truecaller är ju extremt lönsamt, ja. Och Acast är inte riktigt där än. Eller inte, har inte den historiken i alla fall på samma sätt. Men det är ett intressant case. Och det är lite av en småbolagssnackis. Det är många som
gillar. Ja, men jag tyckte det var intressant att du pressade lite om investor relations relationerna där.
Men det här är väl ett riktigt steg i rätt riktning, tycker jag. Liksom, det är en god tillväxt, och så tycker jag ändå att liksom, bruttoresultatet växer ju kraftigt, och sen så att man fortsätter redovisa förlust, men det är ju lite tillväxten som gör det. Så det är väl lite som de här knapptryckningarna som Truecaller pratar om, att vill man visa vinst skulle man kunna göra det ett kvartal, men ja. Man behöver inte då, eftersom man har en kassa att hantera.
Precis.
Som kan hantera det.
Jag blev lite, vi pratar ju ofta om konsolidering, framförallt i den här i media överlag, men också i poddbranschen, om man ska kalla det. Mm. Skulle det här kunna vara en spelare, alltså antingen som uppköpskandidat eller tvärtom?
Oj, det vet jag inte. Alltså, ägarna kanske är sugna på att sälja, jag vet inte. Det är ju Bonnier och Alvén och Didriksson som sitter på de största positionerna. Så det kanske är möjligt att de skulle vilja sälja. Som sagt, det ser ju optiskt ganska billigt ut. Om man liksom vågar blicka lite framåt och tro på det här. Då. Mm, mm. Men det är klart. Jag tror att de flesta poddar tjänar inte pengar idag på att de har jättemånga lyssnare, utan det är ju att du har en subscription base, skulle jag säga. Att det, liksom, det är bättre att ha några tusen väldigt trogna lyssnare som betalar än att sälja annonser, i många fall. Men det är klart, blir du väldigt stor så funkar det också.
En bra rapport i alla fall, kan vi väl konkludera.
Ja, det tycker jag. Och så länge de växer så här, så tror jag nu är det inte. Det finns många andra på Bonnier som har bättre koll om det ska köpas eller säljas det här bolaget. Men jag kan inte tänka mig att Bonnier är intresserad av att sälja nu. Det är ändå liksom, de är ju ändå på rätt spår här, så då är liksom, då vill man väl sitta kvar.
Alltså, de växer ju kraftigt, och den nordamerikanska marknaden känns ju som att det finns någon slags oändlig potential. Mm. Om man nu vill måla upp det så.
Absolut. Nike?
Ja, alldeles strax har vi ännu en rapportintervju innan vi sen ska gå över till Börsmorgon. Det är probiotikabolaget BioGaia. Där ökar man nettoomsättningen, men rörelseresultatet minskar i kvartalet. Vi kommer att prata med vd om en liten stund. Men samtidigt så tänkte jag ett annat bolag som vi kommer prata om, eller med om en stund, men som jag tänkte att vi skulle kunna nämna redan nu, det är Bahnhof.
Bahnhof kommer med rapport.
Där man visar på en tillväxt på nästan 9% under kvartalet med ett förbättrat rörelseresultat. Och helårsprognosen om en omsättning överstigande 2 miljarder kronor samt en rörelsemarginal på drygt 12%, det upprepas. Känns ju tryggt.
Ja, det är en god tillväxt, tycker jag. Det är ju inte liksom den tillväxten vi brukar se i olika operatörer. Så det är bra. Jag tycker här finns ett problem med kassaflödet. Men vi får väl höra vad vd säger här. Men det verkar vara mest en periodiseringseffekt. Annars så är det en stark rapport, tycker jag, rakt över. Mm.
Även BioGaia har lite problem med kassaflöde, vad jag kunde läsa mig till, men vi får vänta lite till på den intervjun. Och sen Madeleine Cefello har också kommit med rapport.
Cefello har kommit med rapport.
Har du kollat alltså på den?
Ja, lite snabbt. Jag har inte siffrorna i huvudet, men alltså det är ju den här foodtech-koncernen som de vill kalla sig. Det är alltså det som tidigare var Linas matkasse. Bolaget visar ett rörelseresultat för kvartalet på 10 miljoner kronor. Och det är en liten nedgång från motsvarande period året innan, när man hade ett rörelseresultat på 12 miljoner. Det kanske är en liten svagare konsument som gör sig synlig här, eller vad tror ni, Micke?
Jag har faktiskt väldigt dålig koll på det här bolaget. Ja. Men,
lite påskeffekter också, som många andra bolag i detta kvartal. Uffe, har du några tankar om detta?
Den har jag faktiskt helt missat, den rapporten. Men det är klart att de har ju. Det där var ju att gå runt med matkassa var ju en pandemigrej. Sen har man haft ett jobbigare sen dess då, men Så är det. Men jag tittar lite på, BioGaia som också är något man har i munnen i alla fall. Och där är ju faktiskt en resultatminskning i det här kvartalet. Det hade de inte i Q4, så de vänder då till en resultatminskning. Nu har jag, anledningen att jag är lite rörig här, att jag har fått en mail från Sinch här då, om den här frågan som jag inte fick ställa här. Ja. Vad han skriver? Vi ser inga som helst behov att genomföra nyemission. Bolaget är kraftigt kassaflödesgenererande med ett operativt kassaflöde på 563 miljoner kronor, säger då Thomas Heath som sitter i ledningsgruppen där. Så det verkar inte vara någon nyemission på gång.
Nej, vad bra att vi fick det svaret och yes, att du hann lyfta det. Innan vi öppnar för handel så kan vi väl också passa på att berätta utöver rapporterna. Ett bolag som redan har rapporterat som har gått väldigt, väldigt starkt på börsen, det är ju Saab. Och idag är faktiskt första handelsdagen efter aktiesplitten där varje befintlig aktie delas i fyra. Jag funderade på om det var att man kanske gjorde en liksom split trade igår. Aktien handlades upp lite mer än vad Stockholmsbörsen i stort gjorde.
Ja, kan vara så. Sen har ju den rört sig lite mer i marknaden under allt sen kriget började i Ukraina egentligen för drygt 2 år sedan nu. Det liksom finns ju ingen logik i, men det har ju gjort studier som visar på att aktier som splittas brukar ha en positiv kurseffekt efter det har gjorts. Det framstår väl som billigare då när man liksom tar bort, dividerar med 4 eller 5 här. Men det ska inte ha någon betydelse. Man brukar ha en positiv effekt på börskurserna.
Får se om det blir en positiv effekt om en liten stund. Nu har vi med oss probiotikabolaget BioGaia. Där ökar man alltså nettoomsättningen 370 miljoner kronor under första kvartalet. Men som vi varit inne på, rörelseresultatet, det minskar med 3% till 143 miljoner kronor. Det motsvarar en rörelsemarginal på 39%. Good morning and welcome to the show, Teresa Agnew. So let's start with operating profit decreasing by 3%. What's behind it?
Yeah, so first, thank you for inviting me on the show. Glad to be here. In terms of operating profit, so when you look at our sales increase, so we were at 370 million SEK for the quarter, which sales is up 1%. But we are lapping a record high sales quarter in Q1. So then with profit, that impacts because operating expenses are up 7%. So that's the impact on profit.
And the expenses, because I noticed that you're having quite like an increase of costs, and I know you guided for this last quarter, but then it was targeted and essential investments in marketing and sales. Is it these costs that are already now affecting, or is it something else?
It's R&D costs, so it's clinical costs that have been increasing, as well as some marketing and sales costs as well.
And should we be expecting even more rising costs moving forward?
We should be expecting some targeted investments from a marketing and sales perspective in certain regions where we feel we have opportunity for more growth on our top line. This quarter, because we had the record high sales, then when you look at expenses, because we're over-investing in our clinicals, especially some of the R&D costs as we're looking to bring out new products. So that's what is causing the effect.
Okay. And if we look at this quarter again, could you elaborate a little bit about how each region is doing and also the segments? Because I know that there have been some weakness in the parts.
Yes. So EMEA, which is Europe, Middle East, Africa, is growing 13%. And some of our stronger markets in Europe, Middle East, Africa are Spain and the UK. UK is one of our direct markets. And we recently, in the quarter, got distribution at one of the largest retailers, one of the largest pharmacy chains called Boots. So that has helped to drive our sales in the UK. So that's the Europe, Middle East, Africa region. Asia Pacific region grew 6%, mainly from our business in Japan, Thailand, and also China. Japan is another direct business where we saw strong growth of our Prodentis product line, which is for oral health. And in terms of Americas, we saw a decline. So in Americas, the decline was driven by Brazil, where we had some order phasing. We had a large orders in Q4 and less orders in Q1 for our Easy Dropper product launch that is happening in Brazil, as well as we also saw a decline in the US due to Gerber, where last year Gerber decided to stop selling the products that BioGaia provided. So that's from a regional perspective. And then in terms of products, our adult products actually grew 32%, driven by Prodentis as well as Gastrus. So Prodentis is our oral health brand, and Gastrus is our specialist gut health brand with a focus around irritable bowel syndrome and other gut issues. So that's the picture by region and also in terms of our segments, where adult is growing 32% and pediatrics was declining 4%, mainly driven by those regions I mentioned in the Americas, Brazil and US.
Hello. Could you expand a little bit on the Italian market? I knew you had some problems with a distributor earlier. And it's a very important market in Europe as well. So could you tell us a little bit about what's happening there?
Yes. Italy is a very important market for us. And we have a distributor that we have ended the contract with due to performance. So what we have been doing is providing the market through a previous sub-distributor where we are shipping product through to Italy. It's an extremely important market for us now and into the future because it's a large probiotics market as well.
Yeah, and I'll ask another question as well. You're having a special dividend or you're distributing a special dividend. And I know this is a board question, but you still have a fairly large or very large cash position. How are you planning to put that to work?
Yes, very good question. So what we're looking at is some smaller, more tactical acquisitions. So there could be some really interesting strains that we could potentially acquire for the future. We also are looking at targeted marketing and sales investments in certain markets where we feel there's a big opportunity to grow some of our larger markets, some of our direct businesses, especially where we have markets that are growing today and we want to fuel more growth for the future.
Yeah, sorry for that. Just so I understand, are there specific targets currently when it comes to strains? Because I know you've been fairly conservative about that previously. You know, you don't just want to buy anything. Or yes. Have you found anything specific? Is that how that's supposed to be interpreted? Or is it more that you're always looking?
We're always looking. We haven't found anything specific quite yet, but we scan the environment. We scan multiple companies, multiple partnerships to look for opportunities. And we always want to get into areas that either complement our current business, which our core business is gut health, immune health, and oral health, or into some breakthrough innovation areas, new areas where probiotics can benefit. So new health areas as well.
Thank you.
More to come on that though, because there are some exciting opportunities for the future.
That's exciting to hear. Thank you so much, Theresa Agnew, for giving us more insight to the numbers och också till framtiden.
Jag måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.